Välkomna då till vår lilla intervjustund om kamplitteratur. I vår monter här hos arbetet har vi Jan-Evert Strömbäck som har skrivit boken Upp till kamp. Historien om första maj i Sverige och USA. Och vi har också Sara Telemann som har skrivit boken Rösträtt för kvinnor. Och båda böckerna är lättlästa böcker. Och som vi ska prata lite mer om tycker jag. Men vi kan ju börja med att ni får berätta lite om varför ni har valt att skriva de här böckerna.
Ja, i mitt fall var det så att en av mina tidigare böcker var utgiven på LL-förlaget. Den handlade om immigrationen till Amerika. Där jag försökte ge en motbild till Vilhelm Mobergs berättelse genom att dra fram arbetare, alla arbetare som emigrerade. Och det där gav mer smak helt enkelt. Jag ville fortsätta skriva om den radikala arbetarrörelsen i USA. Det har en liten... Jag kan berätta lite kort hur idén planterades på förlaget. Va? Jag gick då till LL-förlaget som jag uppfattar som mitt förlag och sa jag vill skriva om Joe Hill. Nej, han är alldeles för känd, det kommer något annat. Jaha, då vill jag skriva om Mary Anderson som jag hade ägnat mig mycket åt. Nej, hon är alldeles för okänd, det kommer något annat. Ja, men jag vill i alla fall skriva om arbetarrörelsen. Ja, det tycker vi. Men det är alldeles för brett. Så, vi måste ringa in det hela på något sätt. Och det har de ju rätt i. Va? Man kan inte bara skriva något så allmänt. Jag brukar framhålla det att det var faktiskt min fru som också är i branschen kan man säga. Som kläckte idén en kväll. Att hon sa, skriv om första maj. Och det tyckte jag var genialt. För då blir det både historien om den här viktiga dagen och därmed också arbetarrörelsens historia. Och det tände LL-förlaget på.
Ja, du Sara, du tog inte arbetarrörelsen utan du koncentrerade dig på kvinnokampen.
Ja, och det beror på att jag precis hade gjort en bok med LL-förlaget där jag hade gjort illustrationer till Inti Chavez Perez Lätta sexboken som är en sex- och samlevnadsbok för unga. Som är väldigt samtida och ganska explicit och väldigt genomillustrerad. Jag tyckte väldigt mycket om att jobba med LL-förlaget och ville fortsätta jobba med dem. Så därför kom jag med förslaget att göra en bok om Jane Goodall, Diane Fossey och Birute Galdikas. Som är tre kvinnor som forskade på varsin primat. Alltså schimpans, gorilla och orangutang. De flesta känner till Diane Fossey på grund av filmen ja, De dimhöljda bergens gorillor. Men anledningen till att de fick forska på de här primaterna det var att det var låg status att forska på apor. Så det var inga manliga forskare som ville ta sig an det. Utan Louis Leakey som var paleontolog misstänkte att människans historia var sammankopplad med primaterna och gav i uppdrag till de här kvinnorna så att, som senare då doktorerade, blev världskända och som är ikoner inom i populärvetenskapen kan man säga. Men i alla fall, så jag hade det här förslaget som jag då kommer med olika förslag ungefär var femte år. Och det slutade alltid med att jag blev erbjuden att göra en annan bok. Och så var det den här gången också. Att de sa, ja, apor, kvinnor, vet inte. Det känns gjort, nej. Men i alla fall, vi förstår att du är intresserad av kvinnohistoria. Och vi har en idé att eftersom svenska kvinnors rösträtt snart fyller 100 år så vill vi göra en bok om detta. Är du intresserad? Och då hade jag och en kompis gått hela sommaren och tillsammans läst Ellen Keys, alltså Ronny Ambjörnssons monografi om Ellen Key och vurmade väldigt mycket för henne och den tiden och de här fantastiska kvinnorna och Ellen Key som fortfarande är liksom helt singulär. Liksom. Det finns en superspeciell människa. Och jag var sugen på att lära mig mer om den tiden. Så det var verkligen perfekt. Så jag bara, ja, jag vill absolut fördjupa mig ännu mer i den här tiden och lära mig om flera av de här kvinnorna som ju var sådana pionjärer. På, så jag tackade ja.
De är ju, båda böckerna är ju en historisk tillbakablick. Man tittar på hur någonting började. Varför har vi första maj tåg, första maj demonstrationer? Hur kommer det sig att kvinnorna idag har fler rättigheter än vad man hade tidigare? Hur viktigt tror ni att det är med den här typen av böcker, särskilt faktiskt lättlästa som är tillgängliga för många, att blicka tillbaka till där det började?
Jo, det är oerhört. Det är oerhört viktigt, och på samma sätt som, för att återgå till det vi pratade om alldeles nyss, på samma sätt som att man inte kan skriva för brett om en sak, utan man måste ha den vinkeln, så kan man heller inte bara skriva historiskt, va? Tillbakablickande, anser jag, utan man måste koppla ihop det med nuet. Och då slumpade det sig så i mitt fall faktiskt att när jag hade kommit överens med förlaget att skriva om första majs historia i Sverige och USA, så blev jag kontaktad av en amerikansk organisation, en amerikansk organisation inom arbetarrörelsen där, kan man säga, en tankesmedja, och sa att nu är det Joe Hill år, 100 år sedan Joe Hill avrättades. Vi har särskilda ceremonier på Haymarket Square där allting började. I år vill vi att någon från Sverige är där under första maj. Kan du komma? Ja, det är klart att jag kunde, va? Men sen ringde de två veckor eller mejlade två veckor senare. Ja, det är klart att du ska komma, men det är roligt att det kommer en författare, en journalist. Men vi tänkte oss också lite fackligt folk, va? Det var fullt förståeligt. Och jag har ju jobbat inom fackförbundspressen tidigare, så jag började mejla de kontakter jag hade och tänkte att det åker väl någon ombudsman då över och så där, till Chicago, det kan vara kul. Då slutade det här med att en delegation på 6 personer från LO var med, och Tobias Bardin, som nu är förbundsordförande i Kommunal, stod på Haymarket Square och höll ett brandtal. Alltså, och det, jag beskriver det här i boken, det är då och nu, och visar hur allting hänger ihop. Och det här tycker jag var så fantastiskt roligt. Och jag klev ju ur, både som journalist och författare ska man ju ha distans, va? Men det måste jag säga att det var svårt att hålla distansen där. Alltså, där stå på den här platsen där massakern hade varit, där 4 anarkister hade hängts som starten på första maj över hela världen. Stå och höra Tobias Bardin hålla ett brandtal på ett sätt som man aldrig skulle göra i Sverige för övrigt. Han hade studerat YouTube-filmer om hur de amerikanska anarkisterna gestikulerar och knyter näven och sådär. Men då var det svårt för mig alltså att hålla distansen. Då blev jag tårögd. Då var jag på väg att bli propagandist istället för journalist.
Sara?
Ja, min anledning är nog mycket, alltså förutom att jag själv tycker att det är kul, så är det att jag blir så glad av, stärkt blir jag. Alltså nu de senaste åren så har det ju dykt upp kvinnor i alla möjliga sammanhang där de inte fanns förut så mycket. Vi har ju till exempel tidigare år så hade Ghostbusters premiär med bara kvinnor i huvudrollerna. Och sen det finns alla de här tv-serierna, Bron, Home, vad heter den? Homeland, med kvinnor i huvudrollerna. Och folk liksom tittar på de här, och Fröken Frimans krig och det där. För att man och upplever det här som då män har gjort i alla tider. En Hungerspelen, en kvinnlig hjälte, en kvinna som vinner över draken. Och så förstår man vad det är som har placerat männen i den här könsmaktordningen, att ständigt bli bekräftad som den som vinner, att ständigt bli bekräftad som den som har både det fysiska och intellektuella övertaget. Och på samma sätt så är det stärkande att läsa om riktiga kvinnor, alltså ännu mer stärkande nästan, som har funnits och som har vunnit strider, långvariga strider, strider där man har tvungit att vara, den här svenska striden för rösträtten, var man tvungen att vara väldigt, väldigt uthållig för att vinna till slut. Medan jag har gjort den här researchen för den här boken och läst om de här kvinnorna, så varenda gång jag har stött på, och där är Frida Stenhoff, där är Emily Ratto, där är Kata Dahlström, där är Ada Nilsson, där är Elin Wägner, och varenda ny kvinna som jag då har satt mig in i deras livsöde, så har jag liksom blivit stärkt i mig själv också. Och det är det som jag vill förmedla, den här lyckan som då många forskare får uppleva, som ägnar år, eller journalister för den delen, som ägnar år åt att sätta sig in i och skriva in kvinnorna i historien. Det är inte alltid som det förmedlas ut. Och det är det som var lite min önskan, att det skulle nå en vidare publik. Liksom.
Ni har ju båda, förutom det skrivna ordet, också foton och illustrationer med i era böcker. Och då tänker jag särskilt på dig, Sara. För de är väldigt roliga också, och informativa. Man lär sig om man skrattar samtidigt. Hur tänkte du kring det?
Nej, jag tänkte faktiskt på, jag måste säga att jag har varit inspirerad av många av de senaste 15 årens kvinnliga serietecknare. Att det finns så många folkbildare där, alltså Liv Strömqvist är ju liksom den främste, men som gör precis på det här sättet, tar en massa litteratur som finns i ämnet och kokar ner det och presenterar det liksom både väldigt, väldigt intresserat men också på ett roligt sätt. Så det var lite, jag är inte där, men det var min förebild i alla fall.
Jag tänkte på det här med vissa ord som återkommer när det handlar både om kvinnokamp och arbetarrörelsens kamp. Solidaritet, att man ska kämpa för någonting tillsammans, för kollektivets bästa. Det blir också den enskildes bästa. Och det står här, tror jag, flera gånger att, eller i alla fall så tänkte jag det flera gånger, det är samma sak nu, det är fortfarande samma saker man kämpar för. Och ska man jämföra, ja, kanske är det så att kvinnokampen har utvecklats framåt, men jag blev lite frustrerad när jag läste den här, för det känns som att inte så mycket har hänt. Vi skjuter inte anarkister längre kanske på gatorna, eller hänger dem, men varför har vi inte kommit längre?
Ja, det är en jättebra fråga. Alltså svaret behöver vara att arbetarrörelsen inte är tillräckligt stark för att genomdriva de här förändringarna. Eller kanske inte alltid vill det, jag vet inte. Men det är ju som du säger, varför har vi inte kommit längre? Det som var de stora parollerna före Haymarket och efter Haymarket var 8 timmars arbetsdag. Och det är det vi har nu, va? Det som till slut blev 8 timmar har vi fortfarande. Sen är det ju naturligtvis andra saker som har blivit annorlunda. Men det är ju hela tiden ett steg framåt, 2 steg bakåt. Nu har vi arbetskraft som utnyttjas för svältlöner. Precis som det var i Chicago då, för över 100 år sedan, med de immigranter som kom. Det är precis samma sak nu, va? Det kan ju många vittna om. Och de vet inte sina rättigheter när de kommer hit. De vet inte vart de ska vända sig, och de utnyttjas. Sen kan man ju diskutera om arbetarrörelsen borde engagera sig mer då för att ta tag i de här människornas rättigheter och kanske inte bara bevaka de som har fast jobb. Men jag tyckte det var väldigt intressant, eller jag tog till med det du sa, Sara, om att du hade blivit stärkt i din egen ja, som kvinna, va? Medan du arbetade med manuset. Och på motsvarande sätt kan jag säga att att alltså jag har en grundsyn. Det är ju som gör att jag skriver den här boken. Och när jag gör research i Chicago och även när jag skriver så blir jag ju stärkt i den här grundsynen, va. Men då är vi ju tillbaka vid det här att man måste ändå hålla viss distans, va, för att vara trovärdig inför läsaren, va. Det är inte så lätt.
Vilka hoppas ni ska hitta de här böckerna och förkovra sig och bli stärkt av det ni har skrivit? Sara?
Ja, jag tänker att vad det gäller historia så berör ju det alla. Så alltså både män och kvinnor från med all vilken bakgrund man än har. Så jag skulle ju vilja att kanske alla läser. Det är så konstigt, men kanske jag skulle vilja nå personer som skulle behöva den här typen av inspiration. Alltså som, människor som kanske just för tillfället behöver läsa om människor som orkade kämpa när det såg hopplöst ut, men som, för det som är så fint med den här berättelsen om kampen för rösträtt, det är att de här kvinnorna, det de fick och det som höll dem kvar och som fick dem att fortsätta, det var gemenskapen i det här år ut och år in, sitta i möten, alltså de var ju så oerhört försiktiga, för de ville inte förknippas med suffragetterna, utan de ville visa vi kan göra på det här sättet, vi kan skriva brev, samla in namn, underskrifter, och precis så duktiga som vi är nu, så duktiga kommer vi vara när vi kommer in i riksdagen också. Det var ju så, de ville liksom inte skrämma någon eller ja. Men den här gemenskapen som de fick under de här många åren, så är det ju fortfarande, alltså som det heter, gråt inte, organisera er. Det hoppas jag att man ska inspireras till när man läser den. Och de som behöver den inspirationen ska läsa den.
jag har fått den frågan förut några gånger. Och jag vill naturligtvis också att alla ska läsa den, eller så många som möjligt. Men om man ska välja ut någon grupp så tror jag att det är unga fackligt förtroendevalda. Det tror jag vore jättebra. För de har ändå inte så mycket i bagaget, och det här är en ganska grundläggande bok om historien och så. Och det är väldigt, jag märkte det redan när jag jobbade med boken, att det, folk blir förvånade över att allting med första maj började i USA. Va? USA förknippas som kapitalismens mecka och imperialismen, men det är ju en oerhört, allting finns ju där, va. Även arbetarrörelsen. Och vi har haft ett Ådalen och lite maktbyrå och sådär. Det ska man inte nonchalera. Men den amerikanska arbetarrörelsen har haft ett Ådalen i kvartalet, va. Och kämpar fortfarande, va. Anneli Jordahl var ju i den här monten på förmiddagen och pratade om då de svarta, va, som blir skjutna på gatorna. Och det, det är paralleller alltså till arbetarnas kamp.
Ja, stort tack till er för jätteintressanta insikter. Ja, publikfråga.
Jag tänkte, hur gör man för att skriva så högklassigt litterärt och ändå lättläst? Liksom, hur kan man koka ner språket och ändå få liksom, en bra litteratur?
Ja, genom att ha tid på sig och ha en bra redaktör, va? Jag är jätteglad över att ha fått samarbeta med Laura. Och det är ju som du säger, det är inte bara lättläst och det här konkreta, och det får inte vara utrymme för några missförstånd och ingen ironi och så här, och rak kronologi, det är ju en sak, va? Det kan vara vanlig journalistik också, men till slut upptäcker jag också att ja, det här blir ju som poesi, va? Och det är folk som har sagt det, men jag vet egentligen inte hur det går till, alltså jag tror att det är staccato och så här, rytmisk prosa blir poesi väldigt lätt, och har man tid på sig liksom och tänker på ordval och Ja, det är nog det som är svårt. Och så Laura Mendes som redaktör.
Ja, men jag har nog Andreas att tacka för väldigt mycket också. Och sen att jag hade jobbat med Inti Chavez Perez bok innan, så att jag hade läst det här sättet att skriva på. Men alltså, det var ju också, det är ju också som en metod att skriva på, som man då får hjälp av från förlaget, som man tillägnar sig, som också gör att man får ur sig det. Alltså det är som en teknik nästan.
Ja, tack.